Det är torsdagen den 29 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag ska vi prata advokater, denna för rättsstaten så viktiga yrkeskår. Advokater är en av garanterna för att rättssäkerheten upprätthålls och deras uppgift är att med advokatsamfundets ord lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intressen. Och det är ju förstås så att vi alla kan hamna i situationer då vi är väldigt glada att det finns advokater. Men ibland hör vi i nyheterna om advokater som går utanför den här rollen, kanske in i helt andra roller. De senaste åren har ett antal advokater uppmärksammats för bristande professionell vandel. De har utretts och ibland uteslutits ur advokatsamfundet. Och ibland har de till och med åtalats och dömts för brott. Är det här då enstaka undantag man får räkna med, eller är det tecken på ett växande problem som riskerar att påverka hela kåren och på sikt rättsstaten? Det ska vi prata om idag, och då är jag glad att hälsa Fredrik Sjöshult hit. Varmt välkommen, Fredrik.
Tack så mycket.
Kriminalkrönikör på Expressen och författaren till boken Advokatrötan som kom ut i höstas, där du sammanställer mycket av din bevakning av det här ämnet under senare år och resonerar kring det. Ja, varför blev det en bok till slut?
Nej, men det var ju ett antal fall som kom upp som vi rapporterar om, som andra rapporterar om, och då tyckte jag det var viktigt att ta ett helhetsgrepp på det här och se liksom, vad finns det för gemensamma nämnare och vad finns det för bakomliggande faktorer och sammanställa detta i bokform. Boken är ganska liksom, bra som när man väl ska sammanfatta helheten av ett problem. Mm.
Och din tes i boken det är ju att det här är ju fråga om en röta och inte bara enstaka fall. Ja, kan du sammanfatta och pitcha din tes i boken? Hur lyder sammanfattningen?
Nej, men de mönster som jag har sett när jag har bevakat här under ett antal år, det är ju hur advokater, ibland yngre advokater uppåt i karriären, använder liksom regelbrott som konkurrensmedel för att vinna lukrativa uppdrag. Och man har sett också på senare tid att det har varit en ökad konkurrens om de uppdragen. Vi har fått fler och fler stora gängmål där man då, om man har ett varumärke som kanske är lite tveksamt men som gillas av gängen, då kan man vinna ganska snabbt tunga uppdrag. Och det är då det är sånt som man har sett att man har dykt upp gång på gång. Men vad jag också reagerar på lite i slutet här då var att det spreds också de här, det var inte bara de här unga gängadvokaterna som det här handlade om, utan det var ett antal äldre seniora advokater som tog till samma konkurrensmedel, och då tycker jag att då hade det ju spridit sig på en väldigt allvarlig nivå. Mm.
Du har ju bevakat frågan i ganska många år. När började du själv förstå att det var, så att säga, var en grej det här med att advokater gick utanför regelboken, det du nyss beskrev?
Ja, men då får man ju backa bandet lite. Vi har väl liksom, det har alltid gått rykten om advokater som har hjälpt juggemaffian. Det fanns bakåt i tiden ett exempel som gick ganska långt, till och med till rätten, där det var väldigt tveksam, men det blev ett friande dom. Men det var verkligen liksom isolerat så. Det var ju inte lika utbredd gängkriminalitet på den tiden. Sen kom det någon gång här i slutet av 2010-talet, 2018, 2019, ett antal advokater som började marknadsföra sig som på ett tveksamt sätt som man reagerade på. Jag har jobbat som kriminalreporter i 30 år, som har liksom haft alltid haft ett högt anseende advokater. Man har liksom haft högt förtroende för dem. De liksom, advokater i kostym och liksom, verkligen sådär, som man har litat på. Men de här börjar liksom sådär gangsterflört och sitta liksom och dricka någon whiskyvideo som kom där i sociala medier. De skulle liksom ge råd en lördagkväll till kriminella. Man flörtade med tystnadskulturen. Det var den här rapvideon i Södertörns tingsrätt där flera advokater, yngre advokater, var i ett sammanhang som var väldigt tveksam. Man spelade in en rapvideoinspelning där det talades om att man skulle vara tyst i rätten. Det var ett antal fall liksom med reklam på Flashback där man verkligen flörtade, gangsterflörtade. Men det var ju liksom inte de här regelbrotten. Det var ju först när det kom ett antal fall där man såg att man använde regelbrott för att vinna uppdrag. Och man begick ju väldigt grova övertramp. Det var ju en helt annan sak än det här gangsterflörtandet som advokatsamfundet faktiskt satte ner foten och sa, men det här får vi sluta med det här tramset. För det var väl egentligen mest trams. Det var ju inte advokatröta i den bemärkelsen som vi sett på senare tid. Mm.
Bara så hänger med på tidslinjen. Det här tramsandet, det var då sent 2010-tal. Men det här andra, att det finns en efterfrågan på viss sorts advokater som bryter regler, det växer fram starkare lite senare då, eller?
Gör det ju, fast om man kollar på en del av de här fallen så var det ju så att det, man kan ju ana att det hänt saker tidigare, men det var ju först då efter 2020 och Encrochats avslöjande, det var först då som vidden av det hela liksom avslöjades. Mm.
Encrochat, vi kommer kanske in på det sen, det var det här, jag vet inte om ni minns ni som lyssnar, men det var ju så att europeisk polis knäckte ju en chatttjänst som användes av många kriminella som de trodde aldrig skulle knäcka, så där pratades det ganska öppet och det har ju lett till extremt mycket uppklarade fall och utdömda straff. Vi ska bara backa bandet lite vi också, för att alla vi som inte har gått på juristlinjen måste få lite grundkurs i det här. En advokat, vad är det för speciellt med advokater? Vad får en advokat göra som inte andra gör?
Det viktigaste är ju att advokaten ska ju vara klientens garant för att man ska kunna få en rättvis rättegång, att man ska stå upp för klienten. Man ska ju inte vara, då ha några bindningar till den stat som anklagar klienten för brott. Och då ska man bland annat kunna prata med klienten i enrum utan att polis och åklagare ska ha rätt att ta del av den kommunikationen. Där ska man då kunna diskutera hur man ska lägga upp försvaret när en person anklagas. Så det är väl det viktigaste, det är väl själva hörnstenen i det hela här i rättssäkerheten, att när någon anklagas för ett allvarligt brott av staten, då ska den här personen också ha rätt till ett rättvist försvar.
Men måste en offentlig försvarare eller en försvarare generellt vara advokat?
En offentlig försvarare måste vara advokat. För att man då ska anlitas som offentlig försvarare och utses av domstolen, så måste det vara en advokat. Och nu kan man då också ställa utökade krav i de större gängmålen, att då ska det vara en advokat som har lite längre erfarenhet. Det kommer vi kanske till senare, men det ska vara en advokat som då anlitas. Det kan inte vara vem som helst som är offentlig försvarare. Mm.
Så offentlig försvarare innebär då att du offentliga pröjsar för ditt försvar, men det kan bara bli en advokat. Vad krävs för att bli advokat då? Får vem som helst bli det?
Nej, du måste ha gått juristlinjen. Du måste alltså ha gått 5 år på juristlinjen och ha en juristexamen. Sen måste du också ha varit ute och jobbat som biträdande jurist i 3 års tid innan man kan ansöka om inträde i advokatsamfundet. När man väl gör det, då ska man ju såklart ha ett rent kriminalregister. Man får inte vara befläckad att man döms för brott inom en 10-årsperiod. Och sen ska man också kunna ange referenser. De här personerna har jag haft kontakt med under min tid som biträdande jurist. Och de ska då kunna intyga att den här personen har gjort ett redbart intryck.
Men det krävs ingen extra utbildning utöver jurkand?
Det finns, de måste också gå vissa kurser, så, men det är inget omfattande. Utan det mesta är juristutbildningen och praktiken. Det är de 2 viktigaste delarna. Mm.
Varför är det advokatsamfundet som är så att säga ett privat eller enskilt organisation som bestämmer vem som ska bli advokat? Varför inte staten som bestämmer det?
Det är klart att om staten anklagar dig för brott, så ska man ju inte kanske då få en företrädare som i sin tur är godkänd av staten eller som har utsätts av staten. Så det är ju en fin tanke att det finns ett oberoende advokatsamfund som verkligen står fritt från staten, som du kan då hämta stöd från när du anklagas för ett brott. Så det är, grundtanken där är ju klok.
Fast det är ju samtidigt att man ger monopol för en sån viktig uppgift till en organisation. Varför ska just advokatsamfundet ha det? Varför skulle inte någon annan konkurrerande advokatsamfund kunna få samma privilegium?
Det är väl en sak som är, ibland ser man att det är en uppe för diskussion. Det står ju, det är inte uttryckligt att det kan finnas ett advokatsamfund. Nu finns det ett advokatsamfund. Det funkar ju, alltså det är ju någonting som ligger långt tillbaka i tiden. Men nu är det så, och det blir ändå ganska klokt det som sagt att det är någon som är fristående från staten. Mm.
Fick vi lite grundkurs där, då återvänder vi till din bok. Och jag ska säga att den är mycket läsvärd, ska jag säga till lyssnarna. Läs gärna den, innehåller många intressanta berättelser ur verkligheten. Vi kommer inte alls hinna med alla, och jag är nästan bättre om ni läser dem själva. Många av dem har ni hört talas om. För det här handlar verkligen om det som sker i Sverige just nu, eller det senaste decenniet. Och det är nog häpnadsväckande och kanske skakande för många, men det är också väldigt, väldigt intressant. Jag ska ta ett case som jag tror väldigt många har hört talas om. Det handlar om advokaterna Kungen och Prinsen, kallas de. Det är de namn vi ska använda nu. Det var ju faktiskt 2 advokater som småningom dömdes. Du kan berätta deras historia lite kort. Vad var det de gjorde som var så galet?
Nej, men kungen är då en, han går juristutbildningen, han är ingen större stjärna så där. Han, det lossnar inte riktigt för honom när han ska börja som jurist. Han hamnar liksom i skattejuristskrået, men han får liksom lite hjälp in att du borde nog ge dig in i den här brottmålsbranschen istället. Och då startar han en byrå som växer väldigt snabbt och den tar först liksom, ja, harvar de på lite, men det går snabbt. De får väldigt många tunga uppdrag och omsättningen växer. Han själv blir liksom en av dem som man ser på topplistorna som en av dem som tjänar mest pengar som offentliga försvarare. På hans byrå jobbar då, kommer det en kille som då kallas för prinsen. Han har andra advokater, men han tar liksom en liten genväg till toppen i den här advokatbyrån och blir delägare. Och de andra advokaterna tycker väl att ja, men det är väl lite märkligt att han är så snabb. Han får liksom, ja, steppa förbi dem och bli delägare. Men de blir någon form av radarpar och de har en mobil där de kan kommunicera med andra på Encrochat. Den blir liksom en nyckel i detta och det är de två som sköter detta. Så där, i det, och i spåren av det då, så när Encrochat avslöjas så ser man att de har sysslat med en rad skumma saker och haft väldigt tveksamma kontakter med kriminella nätverk i framförallt då södra Stockholm. Och där finns då i boken skriver jag om ett antal fall som blev de stora fallen här. Det handlar bland annat om en person som misstänktes för misshandel, en väldigt grov misshandel. Och där ser man när man läser Encrochat att då har man justerat det här fallet genom att från advokaternas sida hjälpt till att hitta en berättelse som stämmer in på den berättelse som personen som har häktats för det hela har lämnat. Alltså att det skulle handla om en musikvideoinspelning och plötsligt säger då de på utsidan också att det handlar om en musikvideoinspelning. Och då går den här personen fri, han släpps från häktet. Det är liksom ett så här typexempel på att man använder den information som advokaterna får som offentliga försvarare för att justera fallet genom att då konstruera någon form av berättelse på utsidan. Det här är information, personer som sitter häktade med restriktioner, då ska de hållas isolerade, men det, i förtroende så får ju advokaterna väldigt mycket information och det bryter man mot dem. Mm.
Här tror jag att vi får gå lite djupare för att prata om just det här med justering, för det handlar ju om då personer som grips ett brott och då kan man ju häktas av en domstol och då sitter man inne och då är det ju så att man ägnar sig, när polisens utredning så är det ju viktigt vem som har olika informationer och vilken information som den misstänkte har. Vi kan börja. Vad betyder justera i det här fallet?
Ja, men i det här fallet och i andra fall då, som jag tar upp, så det kan handla om att man, det kan handla om att det behövs ett alibi för den här personen. Mm. Och helt plötsligt är det så att det dyker upp ett alibivittne. Det kan vara så att man, en person säger under utredningens gång, som ett fall som vi beskriver som inte handlar om Stockholm då, som inte handlar om kungen och prinsen, men där den personen säger att det finns en pistol på ett visst ställe och den är pluggad, den kan inte användas. Och helt plötsligt polisen letar på det här stället till 1, 2, 3, 4 gånger och femte gången så hittas det och då växte misstankar om att ha läckt information från utredningen via advokaten till den här personens, den häktade personens kompisar på utsidan. Mm. Då har det här fallet justerats, han kan gå loss och frias.
De kan helt enkelt prata med varandra fast de inte, och get the story straight helt enkelt.
Som ja, och det är det som är då missbrukar ju advokaterna det förtroende de har, att de är ju, kan prata med sin klient i en rum, de får också uppgifter om det som händer i utredningen under utredningens gång eftersom de sitter med på häktningsförhandlingar, det är lyckta dörrar, stängda dörrar och så vidare, det är sträng sekretess. Så det är, och för att återvända till kungen och prinsen, så är det här har hänt i ett antal fall då. Det var en stor narkotikahärva i Vårberg där polisen hade satt upp kameror under spaningen i olika trapphus och den informationen läcker då ut till de kriminella nätverken. Det kommer varningar då via att advokaterna läcker information om att det funnits kameror i trapphusen och det är sån information som de då kan anpassa sin berättelse till. Mm.
Man röjer vilka källor man har. Men det är också från polisen och åklagarens sida så handlar det också om att ibland, antar jag, spela ut olika misstänkta mot varandra eller spela ut dem mot vittnen och säga så här, men du har ju sagt att ni åkte via Västerbron, men ni säger ju Essingleden, men då kan man då helt enkelt, när den informationen, då kan man, återigen, då kan man ju inte använda och beslå folk med lögner på samma sätt. Liksom.
Nej, om den informationen läcker så är det enklare för dem på utsidan att anpassa sina berättelser. Mm.
Okej, och vad är det konkret som kungen och prinsen så småningom döms för? För de hamnar ju i fängelse.
Ja, men dels är det ju det här att de har läckt, att de varit del av, liksom, anklagas för att vara del av den här narkotikaverksamheten, blir det ju då, eftersom de hjälper ju den här narkotikaligan. Och dels att man då har liksom ställt undan en del bevis. Men det mest allvarliga då är ju att kungen har ju så tajta kontakter med de högriskfångar som är placerade inom kriminalvårdens Fenixavdelning. Alltså det är de som omgärdas av den högsta säkerheten. Det är gängledare från olika nätverk. Och där inom Fenix så finns det planer på att de ska mörda en annan fånge av någon orsak som inte riktigt är 100 klar. Men det läggs ut ett mordkontrakt på honom. Det samlas in pengar och där pekas då kungen ut som en länk mellan Fenix, eftersom han har flera fångar på Fenix som sina klienter som han kan prata med då i enrum, eller i det här fallet då via telefon som ingen ska lyssna på, och personer på utsidan. Så han blir någon form av insamlare av pengar och döms då i den här mordkomplotten som, ja, det blir aldrig av mordet, och det är väl det allvarligaste som han döms för då.
Jag tror många har hört talas om det här fallet. Det avslöjades ju redan 2020, jag tror domen kom 2022. Borde man från advokatsamfundet och kanske från lagstiftarens sida eller från samhället reagerat kraftigare redan då?
Ja, men när man tittar bakåt, vilket jag har gjort i boken då, så ser man ju att det fanns ju varningssignaler kring kungen och prinsen långt tidigare. Kriminalvården samlade uppgifter om att det fanns tveksamheter kring hur de agerade på häkterna, hur de uppfattade som att de kanske agerar för att tysta personer och så vidare. Det fanns också inom advokatsamfundet advokater som var visselblåsare, försökte göra polis, åklagare och kriminalvården uppmärksam på att det här är tveksamt hur de vinner sina klienter, hur de får sina klienter. Det kanske möjligen avfärdas då som någon form av missundsamhet, avundsjuka, men i efterhand så förstår man att det var ju väldigt allvarligt. Men det ska sägas att de här varningssignalerna som fanns, visselblåsande inom advokatkåren och det som var inom kriminalvården, de misstankar som fanns, det gick liksom inte hela vägen upp till advokatsamfundet. Nu vet inte jag om det hade spelat någon roll, för advokatsamfundet är väldigt tandlös i utredandet av sina egna. De har liksom ingen egen underrättelsetjänst, de har ingen egen visselblåsarfunktion, har de inte haft på det sättet tidigare. Så det kanske inte hade hjälpt, men det tråkiga var att det stannade där nere och att det var först när Encrochat kom som det verkligen, som allting hamnade i fläkten.
Mm. Din bok innehåller som sagt flera andra exempel, men det övergripande du beskriver, det är ju hur advokatrollen har påverkats i samband med den växande gängkriminaliteten. Plötsligt har vi fått en ny sorts advokater som skiljer sig från de tidigare, och att du menar då att anledningen till att de dyker upp just i gängsammanhang, det är att de både förväntas och ofta hjälper sina klienter med andra saker som i många fall är otillåtna. Ja, vi har nämnt några saker här, men finns det något ytterligare som de förväntas göra så att säga?
Men det viktiga är ju den här kommunikationen när personer sitter häktade, att då de ska ha möjlighet att kunna kommunicera med omvärlden, och det är det som är liksom, det är det som det är högst tryck på, förstår man. Och det är där, när man pratar med seriösa advokat, så skakar ju många av dem bara på huvudet och de fattar ju vad som händer. Och det är också seriösa advokater som såklart får propåer om att, ja, men kan inte du smuggla ut det här brevet, eller kan inte du förmedla den här uppgiften? Och de flesta säger ju nej, det är helt otänkbart, för gör jag det så vet jag att då kan min tid som advokat vara slut. Då kan jag bli utesluten av advokatsamfundet, och det är i princip då ett yrkesförbud att man kan inte verka i domstol längre. Mm. Så de flesta säger ju nej till det där, men just det, de här proporna, det är ju ofta det handlar om, och det är det som har blivit vanligare och vanligare säkert, eftersom gängkriminella pratar med andra gängkriminella och kriminella pratar med kriminella.
Mm. Det finns en efterfrågan som möts av ett utbud så småningom. Det finns något som heter enrumsprivilegiet här. Vad betyder det och hur används det i det här sammanhanget?
Ja, men det är ju det grundläggande, att då en advokat ska kunna kommunicera med sin klient i en rum utan att någon annan lyssnar. Och det är ett stort förtroende som då advokaten får, och det här skriver advokatsamfundet väldigt mycket om, att det här är, det är liksom en av grundpelarna i försvararuppdraget. Men det bygger ju på att förtroendet inte missbrukas, och det är det som har skett i ett antal fall. Och det var där också, framförallt, det var egentligen Högsta domstolen som i det första uteslutningsfallet sa att det här, där hade advokatsamfundets disciplinnämnd inte valt att utesluta den aktuella advokaten. Det var en advokat från Göteborg, var en av de första av de här gangsteradvokaterna. Han blir inte utesluten, men högsta domstolen satte ner foten och sa att bryter man mot enrumsprivilegiet, då är det så allvarligt. Så då finns det ingen annan påföljd än att den advokaten måste uteslutas. Och det har vi då sett i fall efter det.
Mm. Ja, du har ju till och med exempel på advokater i så att säga, andra änden, alltså etablerade affärsadvokater som har gjort detta. Det finns ju ett case då med en advokat som då, ja, det var ett helt häpnadsväckande fall. Hon får då av en klient brev som hon därefter direkt när hon kommer ut ur häktet fotar av med sin telefon och skickar vidare till ja, det var ett rätt häpnadsväckande fall. Vill du kommentera?
Ja, men det är ju, jag vet, det är nästan, man vet inte om man ska skratta eller gråta.
Det, nej, jag det blev paff när jag hörde
det. Det är så korkat, men nej, men kort så hon, alltså det här är en advokat som har liksom stått i de största målen. Alltså,
väldigt kvalificerad.
Väldigt kvalificerad. Ja. Jättestora rättegångar, ekobrottsrättegångar, alltså manchettbrottslingarnas försvarare, alltså inte någon som har hängt i gängkretsar, men hon får då en klient som har gjort, en mäklare som har gjort väldigt tveksamma affärer. Han häktas och han vill då smuggla ut brev för att städa undan bevisning på utsidan. Han skriver...
Ja, gå till den bilen, kolla under mattan.
Kolla under mattan. Ja. Problemet var att polisen hade inte varit och kollat under mattan, så då förstod ju de att de skulle gå och kolla under mattan. Men han skrev också att jag har gjort fejkaffärer och sen radar han upp ett antal affärer. Och de affärerna hade inte heller då Ekobrottsmyndigheten som var börjat utreda. Så det här blev ju väldigt fint. Men att då den här advokaten tar ut brevet, han lägger då det i hennes portfölj, fotar av brevet skickas vidare då, hon skickar dem vidare till hans fru och en ex-kollega. Och det är så fint så att den ex-kollegan säger ju att nej, men aldrig i livet, hon går raka vägen till Ekobrottsmyndigheten och då ryker ju både advokaten, hon blir utesluten sedermera och det blir mycket, mycket värre för den här ex-mäklaren. Så man kan snacka om björntjänst.
Någonting annat gäller, som du berättade om, det är när man då får ringa sin advokat, så har vissa advokater då varit behjälpliga med att antingen vidarekoppla samtal eller se till att andra kan delta i samtalet, ibland så enkelt så att man har två mobiltelefoner på högtalare bredvid varandra så går det att prata så. Hur vanligt är det fenomenet?
Nej, men det här är ju klart, det är ju en del av enrumsprivilegiet också, skulle vi säga, att när man ringer någon, då man ska kunna ringa sin advokat och då ska ingen lyssna, men då bygger ju det på att det är ingen annan som är på andra sidan luren, men det där ser man ju. De misstankarna har man ju då och då att det här händer, och i ett antal av de fallen som jag skriver så har det ju uppenbarligen hänt, och ett av de senare uteslutningsärendena, det handlar återigen om en äldre senioradvokat som hjälpte sin klient med att han fick prata med mamman, och mamma var med på advokatkontoret när han ringde upp, och sen hände det vissa saker efter det. Det är också, det är klart att det är väldigt enkelt att missbruka det, att någon annan sitter i rummet eller att man sitter på högtalare och så vidare, men det är ju ett stort problem eftersom de här samtalen ska ju inte kontrolleras. Det enda man vet är att de ska ju gå från en anstalt eller ett häkte till aktuell advokat och ingen annan.
Hur ser det ut? Hur vanligt är det med privat umgänge eller privata kontakter mellan gäng och deras advokater?
Jag skulle nog säga att för en 4-5-6 år sedan, innan Encro och de här skandalerna briserade, så såg man nog mer av det. Det fanns ett antal tveksamma fall där man såg i sociala medier att man närmast skröt om att ja, men nu står jag med den här gängledaren, eller nu tränar jag boxning med den här gängledaren och så vidare. Det kändes ju väldigt tveksamt. Jag kan väl förstå att det gjorde väl att de här i sociala medier fick de andra unga gängkillarna ett intryck av att ja, men då är det klart att om jag torskar för någonting, då ska jag ju ta den här advokaten som stod bredvid vår ledare. Det fanns ju en sån marknadsföringsdel i det. Men det är klart att det blir ju väldigt kritiserat, och det tangerar ju också till att en god advokatsed. Ska man verkligen ha det umgänget? Ska man skylta med det umgänget? Och jag har pratat själv med advokater som har varit väldigt, tycker att det är väldigt tveksamt. Alltså seriösa, tunga brottmålsadvokater som aldrig skulle göra som här. Till och med någon som sa att de skulle dyka den här bilden upp, eller dyker upp sån här bilder i spaning, då borde den advokaten uteslutas, för det ska man inte ha. Det kriminella umgänget ska man inte ha som advokat, för då är frågan vad som händer i nästa steg när man har de lojaliteterna. Kan man dras in i någonting? Är det så att man hamnar på en kokainfest tillsammans med de här? Grips man i ett tveksamt sammanhang då tillsammans med någon kriminell? Vad gör det? Vilka hållhakar kan uppstå i det umgänget? Så det Det är ju andra tveksamma till, och det är också själv väldigt tveksam till. Men jag tycker att det har blivit lugnare nu. Det är inte samma skryt i sociala medier att jag hänger med gänget sin ex.
Men folk kan ju fortfarande umgås utan att lägga ut bilder på Instagram.
Så är det. Men jag tror man drar sig lite också för det. För det är klart att risken är att om du kommer för nära, om du sitter på middagar, om du går på fester tillsammans med gängledare, så finns det ju risk att polisen har sin spaning där också. Att det kan bli en promemoria av det, eller att det kan bli en spaningsbild som inte är speciellt snygg.
Mm. För det finns ju en marknadslogik här, så tillvida att om man då är brottsmålsadvokat så fakturerar man naturligtvis, man måste ju få lön för mödan så att säga. Så att det är viktigt att få nya kunder helt enkelt, nya klienter.
Absolut, och då är frågan, hur ska du konkurrera om nya kunder? Jag hoppas ju att man konkurrerar genom att man är en skicklig brottmålsadvokat. Att man är en advokat som personen, när man blir anklagad för brott, att man tar den advokaten för att man hoppas att det ska leda till en frikännande dom, eftersom det är en person som kan hjälpa personen i rätten. Men då får det ju inte vara så att man tar den personen för att man tror att man kan få hjälp med sånt som är regelbrott. Och det är det som är den själva problematiken i konkurrensmedlet. Och det är väl det som vi har sett på senare tid. Att den senare tveksamma delen har använts som konkurrensmedel. Alltså förr i tiden, det var ingen misstänkt mördare som tog en helt nybakad advokat som sin försvarare i en mordrättegång. Det var helt otänkbart. De som då jobbade hade liksom jobbat 10, 20, 30 år innan de fick de tunga uppdragen. Och då måste man ju ställa sig frågan, varför är det så att en del av de här nya advokaterna då klev rakt in i stora mordmål? Och i efterhand så har vi sett att många av dem då som tog de här tidiga, de har också blivit uteslutna av ett eller annat skäl.
Mm. Ja, för det tänker man, om man ser då på den traditionella advokaten och den traditionella grova förbrytaren, då kan man då illustrera grova förbrytaren, säg Christer Pettersson-typen, liksom, alltså som lever i en socialgrupp och en bakgrund. Så advokaten, tänker man då, bor på andra sidan stan, finns inga connections mellan, oftast 30-40 år äldre kanske än sin klient. Väldigt, väldigt stor skillnad. Men har det där mer blandats upp att man helt enkelt tillhör samma, ja, sociala kretsar kanske inte märks, men även social bakgrund och sånt, att det är samma ålder och så vidare, har det blivit mer vanligt idag?
Ja, man ska väl säga att en del yngre advokater är ju väldigt skickliga, och det ska man inte fördöma och säga att alla yngre advokater ska, det, så får man inte säga, men man har sett i ett antal av de här fallen att de här yngre advokaterna har liksom gjort ett nummer av att de har varit en som kompisar, kommit från samma kretsar. Också ett sätt hur de uttrycker sig kring polisen. Det finns ett exempel på hur man uttryckt sig i chattar då, eller i kommunikation med klienter, att nu har polisen gjort horhus, vilket då på gängspråk betyder att polisen har gjort husrannsakan. Eller man kallar då motståndare i gängkonflikterna för konsekvent istället för hans namn eller så. Men då när man chattar med de här gängen så blir man liksom en del av gänget genom att kalla motståndaren för horungen. Alltså, och det är ju ett språk som klart, då sänker man ju sig till deras nivå. Men det är också då sånt som advokatsamfundet slår ner på sig. Det var ju en del av då det som man, ja, kring kungen och prinsen, som var väldigt tveksamt.
Ja, men för det är lite min poäng. Ingen vill för att man ska börja kalla folk för horungar och så, men ändå att det kan finnas något demokratiskt för så tillvida att man kan komma från orten och vara advokat också.
Alltså, absolut.
Liksom, att det kan visa att vi är ett samhälle som kanske ändå, man behöver inte, advokater och förbrytare behöver inte leva i totalt skilda sociala verkligheter som det var förr. Och, ja, du förstår vad jag menar.
Absolut, och återigen, det är ju inte alla som håller på det här sättet, och det är inte heller så att man skulle kalla det för ortenadvokater, så det är inte alla ortenadvokater, tvärtom, det finns ju väldigt många som är väldigt skickliga och har gjort liksom väldigt, väldigt bra framsteg, men en del har gjort avsteg från detta. Men som sagt, det finns även seniora kvinnliga advokater som har hållit på med manchettbrottslingar som har betett sig på exakt samma sätt.
Finns det möjlighet att det finns en strategi bakom att vissa gäng och klaner och organiserad brottslighet helt enkelt siktar på att infiltrera advokatkåren? Att man ser till att vissa personer i nätverken håller sig vita, går juristlinjen, så får göra karriär där, som helt enkelt är en del av ens organisation? Vet vi någonting om det?
Nej, men hela det här möjliggörarperspektivet, där ingår ju advokaterna. Sen går det ju inte, det har inte bevisats att det funnits en uttalad strategi, att för 10 år sedan så satte man in en kille från från gänget på juristlinjen som hade läsuver, och sen kom han, liksom, gick han hela vägen.
Det skulle jag ha gjort ifall jag var gängledare.
Möjligen. Mm. Och det finns ett antal fall som jag tittar på, som man följer, som man ändå tycker är tveksamma. Man förstår att det finns liksom klankopplingar i botten, men det är liksom inget som har bevisat så långt. Men det är klart att advokater, precis som personer som jobbat på domstolar, som vi har ju sett åklagare också som är med tveksam.
Kriminalvården också.
Kriminalvården, banker, banktjänstemän som beviljar banklån på tveksamma. Hela det här möjliggöra perspektivet, det syns ju att den här organiserade brottsligheten, de som sitter längst upp inom den svenska maffian, de har ju förstått att de måste på olika sätt ha de här kontaktytorna, ha de här möjliggörarna. Och där är advokaterna en väldigt sårbar grupp. Sen är det klart, man behöver kanske inte gå hela vägen att man skickar in någon på juristutbildning, utan det kan ju också vara så att man under juristutbildningens gång eller i början av biträdande juristkarriären rekryterar den här personen på något sätt. I bakgrunden här tycker jag det finns en del misstankar om att gäng har skaffat sig hållhakar på advokater.
Hur viktigt är klanperspektivet, att man tillhör som att man är släkt eller har den typen av släktbindningar eller etniska bindningar eller så vidare?
Det har funnits, som jag skriver om, ett exempel kring prinsen där det pratas om att han har någon form av släktkoppling till det nätverk som var i södra Stockholm då. Huruvida det förnekar han själv, men det är tydligt att han är en av oss, är tanken. Och det finns andra exempel på advokater som jag tror att man måste hålla lite ögonen på, och andra advokater som har blivit uteslutna där kopplingarna uppenbarligen har varit för nära till de släktbaserade nätverken, klanerna eller gängen eller vad man nu ska kalla dem för.
Mm. Vi pratar om advokatkåren som sårbar. Då ska vi prata lite om advokatsamfundet då, som har till uppdrag att reglera detta. Ja, hur ser den här, så att säga, självregleringen ut kortfattat?
Ja, den är ju lite bekymmersam, får jag ju säga. Det finns, de har tillsatt något som kallas för tillsynsenhet, och den ska liksom titta på, ja, men finns något, ett som varit återkommande är väl att en del mindre byråer har blivit, liksom, det varit där man har sett en del tveksamhet, alltså en ensam advokat som inte då är i ett större sammanhang på en större byrå med senior ledarskap och så vidare. Där har uppstått en del problem. Där har man gjort en del kontroller. Men det som är problemet idag är att de, om jag skriver något, vilket har hänt i en del fall, så upprättar de en egen anmälan. Och då är ju inte såklart jag part i detta. Det är inte så att jag bistår med bevisning till samfundets disciplinnämnd i det. Utan då skriver de till advokaten i fråga, ja, stämmer detta? Och då säger advokaten, nej, nej, nej. Och sen gör de ingen egen utredning. Det är inte så att de går till tingsrätten och samlar upp den här förundersökningsprotokollet som jag skriver om. Utan det här blir då bara ett bollande mellan där då den advokaten kan lägga upp sitt försvar. Ibland kommer då åklagare in med anmälning, eller poliser eller andra privatpersoner. Och då blir det också det här att det blir ett bollande mellan. Och det blir också då den anmälaren som får ett tungt ansvar att lägga fram bevisningen. Det är inte så att jag tycker det vore självklart att om advokatsamfundet ser någonting, så borde de själva ta det här på ett större allvar. De borde ta det genom att göra en egen utredning på ett
annat sätt. Du efterlyser en åklagare hos advokatsamfundet helt enkelt?
Ja, en åklagare, en underrättelsetjänst, att man funderar över, men kanske så här att, men, varför får den här advokaten så här tunga uppdrag så här snabbt? Finns det någonting här i bakgrunden? Att man är mer proaktiv istället för att bara vara reaktiv. Mm.
Men så blir det i alla fall då, man kan hamna då i disciplinnämnden, och då kan det då sluta med att man utesluts ur advokatsamfundet, vilket då de facto innebär ett yrkesförbud som du inte kan uppträda och vara offentlig försvarare längre. Hur vanligt är det att advokater utesluts?
Nu är det, ja, nu siffror är inte min stora, men det har ju varit ett antal fall. Det har varit 3-4 stycken om året, och alla de har ju inte handlat om det vi pratar om nu, utan det kan ju handla om att det kan vara, ja, andra orsaker så att säga. Men det har ju varit ett antal fall som jag skriver i boken om då, som handlat om just hur man har missbrukat enrumsprivilegiet och de förtroende som man har som försvarare. Och det menar ju då advokatsamfundet att det är då ett bevis för att de tar problemen på allvar. Men jag tycker ju att de här fallen är inte sånt som de har fiskat upp, utan det är sånt som har fiskats upp av andra. Mm.
JK har en roll här också. Vad kan JK göra?
JK övervakar ju det här systemet. Och det är klart att om det här systemet, den här självsaneringen, inte fungerar, då är frågan om JK skulle kliva in hårdare. JK hade en, ska man säga då, för hela det här skeendet kring uteslutningsärenden, så hade JK en väldigt stor betydelse. Det handlar om den första advokaten som uteslöts egentligen då i den här delen där advokatsamfundet tyckte att det skulle räcka med en varning. Det handlar om en så kallad klanadvokat i Göteborg. Han anklagades för att vara med att ha fixat fram någon form av alibi till en person och varit med om att justera ett fall. Egentligen då det handlar om att han på något sätt har brutit mot sin tystnadsplikt och enrumsprivilegiet och så vidare, och den missbrukat det förtroende som han fått under utredningens gång. Där tyckte samfundets disciplinnämnd att det räckte med en varning, men det tog JK vidare då, efter att åklagaren som anmält honom protesterat, och tog JK det vidare till Högsta domstolen, och det resulterade i en uteslutning, och det blev väldigt viktig praxis för resten av de här ärendena. Då var ju också disciplinnämnden nödgade att i de fortsatta ärendena följa JK eller HD:s praxis, som tack vare JK grep in blev att det blev en hårdare uteslutningspraxis.
HD kan alltså då överpröva, och även advokater som har blivit uteslutna av advokatsamfundets disciplinnämnd kan överklaga till HD.
Ja, det är dit de kan klaga, och det har de gjort i ett antal fall utan framgång, får man säga. Mm.
Du, bokens titel Advokatröta, då tänker man ju på rättsröta, då tänker man på ganska allvarliga systematiska fel. Hur kom det sig att du började använda det ordet, och varför?
Nej, men vi skrev ju om ett antal fall och andra rapporterade om ett antal fall. Men man tog liksom inte den här helheten. Man skulle nästan tro att om man tänker att man vore någon form av slarvig husägare, så handlar det väl om att man såg att det var lite någon mögelfläck här eller någonting sånt. Man såg inte att det var någonting under som ruttnade, och man bytte inte ut plankan. Man målade över den där missfärgningen istället. Och det var väl det som var bakgrunden till att den här omfattningen, att vi såg att det hade gått på djupet, att rötan spred sig. Därför tyckte jag att det var motiverat att prata om en advokatröta.
Mm. För du pratar ju om enskilda fall, det är ju en sak man kan göra. Det är en annan sak att driva tesen att problemet kan beskrivas just som en röta, som jag uppfattar ändå mer systematiskt, mer strukturellt. Men det finns 7000 advokater i Sverige. Hittar du 7 klockrena fall, vilket du har gjort, liksom, då är det 1 promille av advokaterna. Hittar du 70 fall, vilket skulle vara ögonfallande, så skulle det ändå bara vara 1%, så att säga. Hur tänker du, har du belägg, eller hur ser dina belägg ut för att det här är större än de enskilda fallen?
Men det som om man tittar på liksom helheten, och det är ju väldigt viktigt, och det är noga med i boken också. Det här handlar inte om 7000 advokater som är involverade i denna röta. Det handlar om en väldigt liten klick advokater som har gjort detta. Men det som man ser, det som jag tycker är allvarligt, är att man ser mönster. Man ser konkurrensmedel. Man ser att det kommer i takt med att gängkriminaliteten växer. Man ser möjliggöra perspektivet. Och den helheten tycker jag är viktigt att se. Och framförallt, även om det handlar om bara ett fåtal fall, så orsakar de väldigt stor skada. Dels i förtroendet för rättssäkerheten och för advokatkåren. Men också då i längden kan det leda till att den som är misstänkt för ett brott, om man ifrågasätter liksom advokatens möjligheter att agera i enrum och så vidare, då kommer det att göra att den personens försvar kommer försvagas. Och det vill man ju, det får inte hotas. Det här måste ju fungera, det här systemet. Och systemet fungerar ju på grund av att det finns ett förtroende, och det förtroendet får inte misslyckas. Och sen får man också, när man pratar om röta och pratar hur det har spridit sig, då ska man ju också vara medveten om att många av de här fallen så handlar det om advokater som har suttit i stora rättegångar, de stora publika rättegångarna, som har väldigt höga arvoden från det offentliga när de varit offentliga försvarare. Också på senare tid, att det inte handlat bara om en kategori yngre gängadvokater, om vi skulle kunna kalla dem för det, utan det har ju spridit sig från toppen, de tunga ekobrottsadvokaterna, ner till de som är helt nybakade och kanske tar sina första fall och hamnar in i en gängrättegång.
Mm. Jag tycker ändå diskussionen som du återger den, och som jag själv har sett den, känns ändå lite diffus, så att vidare att det blir lite så här, hur mycket kan man dra slutsatser av enskilda fall, i glaset halvfullt eller halvtomt? Det blir mycket fråga om tolkningar. Jag vet inte hur du upplever det. så att säga, vad är ditt starkaste argument om du, vi hade någon som var din motståndare här? Vad skulle du säga är det som verkligen väger över för din del?
Men det är mönstren, tycker jag, som jag ser i och som jag berättar om i boken, att det handlar om att man använder det som konkurrensmedel, men jag, och också att det då gör att advokater förlorar uppdrag på grund av att de inte känner, att de inte ställer upp på detta, att de kanske yngre känner en press på att man måste bryta mot de regler och de förtroenden som man fått. Det tycker jag är det allvarligaste, och också då, även om det bara handlar om några fall, så att det finns att likheterna i de här fallen, det tycker jag är det allvarliga, och också den skada som det ändå leder till, den förtroendeskada det leder till.
Vi ska övergå till politiken. Gunnar Strömmer är med en hel del i boken. Han framställs som ganska saktfärdig. Vad tycker du om hans reaktion på den här utvecklingen?
Jag har ju träffat honom i ett antal tillfällen under de senaste åren. Jag tycker att när Tidö gjorde sin överenskommelse, så nämns ju inte den här problematiken överhuvudtaget. Det nämns ju det är väldigt många andra saker som man angriper. Jag tycker kanske att man har mer fokus på sånt som händer ute på gatan än att man tittar ett steg uppåt då på vilka möjliggörare finns och hur ska man hantera de problemen. Och den här problematiken adresserades ju inte där till en början. Jag märkte väl också när jag pratade med honom efter att vi hade rapporterat om det ett tag, att det var väldigt mycket prat, och också att han hade väldigt stort förtroende för att det här kommer advokatsamfundet sköta, det här ska advokatsamfundet sköta själva, och här ska inte politiken agera på något sätt. Så jag skrev väl någon krönika där jag konstaterat efter någon lång intervju att det var mest prat från Strömmers sida. Mm.
Det har ju blivit en utredning också, den tillsattes våren 2024, den blev klar i november efter att din bok publicerades, ska sägas. Hovrättspresidenten Anders Hagård hade utrett. Tycker du att den utredningen tog de här problemen på allvar?
Jag tycker ansatsen till utredningen var bra. Det var ju en debattartikel i Svenska Dagbladet där man verkligen talade då från Strömmer och de andra Tidöpartiernas sida om att det här var ett stort problem, och ansatsen var ju att man skulle återupprätta förtroendet för offentliga försvarare. Det kom ju lite, vi hade det här första mötet med Strömmer, jag tycker han babblade på mest och pratade, det var mycket luft i det och sådär. Men sen kom det som, jag ska inte säga att det var det som vände på kuttingen, men det var ju när vi avslöjade den här advokaten som hade seniora ekobrottsadvokaten som hade smugglat ut ett brev. Jag tror att det blev lite av en game changer, att där kunde man liksom inte blunda längre för problemet. Jag upplevde också att inom regeringen fanns det tryck att Strömmer var för sagt färdig. Sen kom den här utredningen, ganska så hårda utredningsdirektiv, men utredningen var även, den var ju precis spökskriven av advokatsamfundet. Det var ju ingenting i form av skarpa förslag som kom fram där.
Mm. Ett som dök upp, det var ett skärpt behörighetskrav i mål med allvarlig brottslighet när det gäller då att man kan få minst 4 års fängelse. Då ska till offentlig försvarare förordnas en advokat som varit ledamot av advokatsamfundet i minst 5 år. Är det ett sånt där tandlöst förslag, tänker du, eller?
Det är bra, men det hade ju advokatsamfundet redan själva genomfört, så det var ett slag i luften, får man ju verkligen säga. Det var ju redan någonting som, sen det gick då från 3 till 5 år skulle man ha det här kravet då, 5-årskravet, så ja, det, och nu var det väl lite skarpare just det att man specificerade vilka mål det handlar om, men det var ju inte mycket som det är inte mycket som ändras på grund av det. Om man tror att man löser de problem, eller hade löst de problem som har varit med hjälp av det, så har man inte riktigt förstått. För många av de här advokaterna, en del var ju yngre som sagt var, men en del av dem som har gjort grova övertramp har ju varit advokater i mycket längre tid än 5 år.
Mm. Vad behöver göras då?
Jag tror att framförallt så det viktigaste är väl att advokatsamfundet tar det här på stort allvar. Förvaltar det förtroende som man fått från Strömmers sida nu och från regeringens sida. Att man agerar genom att ha en starkare visselblåsarfunktion, starkare utredningsfunktion. Jag skulle också vilja säga en starkare underrättelsefunktion, att man försöker fundera ut vad kan det finnas för problem, hur kan vi angripa dem och också prata med samfundets ledamöter och försöka den vägen nå fram till det. Så jag tror att det mycket handlar om samfundet, för annars tror jag att det finns ett hot om att funkar det inte det här, blir det så att det blir en fortsättning, då tror jag det kan bli så att JK får kliva in hårdare och JK kanske då känner sig manad att ha liksom, ja, en större övervakningsfunktion. Så det spelet mellan JK och samfundet tror jag kommer bli viktigt framöver. Men sen finns det en rad andra saker. Jag tycker de här tunga uppdragen, risken är väl, även om du har varit en advokat som har varit i 5 år men som har en egen byrå, det är där jag tycker mycket av problematiken finns. Jag tycker att kanske man funderar över, ska inte de här tunga uppdragen vara reserverade till en viss typ av byråer där det finns ett seniort ledarskap, där det finns en trattas ned till att det finns yngre advokater, där det finns kanske ett annat farfararansvar eller vad man ska kalla det för, att de byråerna får de uppdragen, och om de missbrukar det här så straffas byrån, skulle byråerna straffas mycket hårdare, inte bara den enskilda advokaten.
Det är ju ganska omfattande reformer, och risken är väl att om väl efterfrågan finns så kommer väl gängen bygga upp sådana seniora byråer också så småningom.
Det tror jag är ganska stort steg att gå ändå, för det, som sagt, det finns 7000 advokater. Många av de här tunga seniora advokaterna är oerhört seriösa och också oerhört irriterade och frustrerade på över situationen, hur det har blivit.
Jag ska säga också förstås att advokatsamfundet är ju inte här. De kommer kanske dyka upp i en annan podd, för de ger sin syn på saken. Ja, advokat är en av de klassiska professionerna verkligen. Kanske den vid sidan av läkarkåren som är historiskt starkast med en stark kåranda. Spelar det in, tror du?
Ja, jag tycker jag sett. Dels tycker jag att det är konstigt kanske att fler advokater ändå inte har skrikit högre inom advokatsamfundet tidigare. För det är klart, man hör ju att det har ju bubblat, så det har varit en stor frustration. Men det har liksom inte, det har inte gått ända upp så. Och den kårandan i Tegelpalatset i diplomatstaden i Stockholm, uppenbarligen är den stark. Jag har sett något exempel på en advokat, den här advokaten som hjälpte mäklaren, den här seniora advokaten. Där var det andra advokater som reagerade på att som fick informationen att det smugglats ut brev, och då sa den här seniora advokaten, ja, men nu kanske hon har gjort lite för mycket, hon har gått över gränsen. Men den advokaten visselblåser inte. Den advokaten anmäler inte till samfundet. Och det tycker jag, det är en väldigt problematisk bild om det inte är så. För det är klart, får en advokat veta att här har kollegan gjort, han smugglat ut ett brev och försökt justera fallet, då borde ju den advokaten vara skyldig att gå till advokatsamfundet. Jag skulle nästan säga att gör den inte det, så är det ju någon form av skyddande av det här, inte brottsligheten då, men skyddande av regelöverträdelsen. Och det borde nästan också vara ett disciplinärende.
Mm. Det är förstås lätt att säga, men det finns ju en mänsklig aspekt. Du och jag representerar ju en annan stark profession, nämligen journalister. Vi kritiserar gärna varandra, men det händer ju ofta, det vet du också, att när någon annan utomstående kritiserar det vi gör, då är det kanske lätt att vi sluter oss samman och kanske man försvarar sina kollegor. Det är ju ett rent mänskligt beteende, kan jag tänka.
Ja, och vi är ju också under liksom en självsanering i form av mediernas etiknämnd och så vidare. Och det gäller ju att sköta det. Alla vi som har yrken, förtroendeyrken, som har självsanerande system, det är ju jätteviktigt att det sköts. För annars så kliver ju staten in, och det vill vi vill ju varken advokater såklart, men inte, det vill ju inte medierna heller.
Bör vi behålla nuvarande system där advokatsamfundet självreglerar bland sina egna medlemmar?
Ja, om de sköter det.
Advokatsamfundet ska återge lite vad de säger, även fast de sagt inte här och kan tala för sig själv. Det ska de få göra vid annat tillfälle. Men de har ju ibland hävdat, vad jag förstått, att rapporteringen om kåren blivit ensidig och att det riskerar att göda något slags advokatförakt. Hur ser du på den risken?
Ja, men det är klart, advokatsamfundet måste ju tåla en kritisk granskning, och jag menar, när Strömmer tillsammans med utredaren Hagsgård presenterade utredningen, så sa ju Strömmer själv att det varit liksom en relevant granskning och en viktig granskning av advokatkåren senare år. Så den bilden måste man ändå ha. Jag menar, det är klart att det här måste lyftas upp till ytan, men det får inte bli populistiskt. Det får inte bli så att vi... Det är klart att jag känner när jag skriver om detta att det finns, liksom, det finns risk att man göder den här skränhögerns tangentbordssoldater, att det finns de som tycker att en person som blir misstänkt för ett brott, han ska inte staten slöta någon pengar på genom att han ska ha en advokat. Han kanske skickas direkt i fängelse. Det tycker jag, där måste man vara väldigt tydlig med. Vad går gränsen i den här granskningen och vad går gränsen i rapporteringen? Jag kan skriva hur många artiklar som helst, dra in hur mycket klick som helst genom att skriva bara att nu har Nisse som var misstänkt för mord, han har fått hans advokaträkning på 500 000 har betalats av staten, och då tycker en del att det är fruktansvärt. Men den typen av rapportering är viktigt att man avgränsar. Jag har varit väldigt noga i boken med att fokusera på det här handlar inte om saltade advokatnoter som jag skriver om. Det handlar inte om andra advokater som har kört rattfulla eller somnat i rätten eller så, utan det här handlar om advokater som har missbrukat förtroende. Det är det som jag har fokus på i min granskning.
Du berättar i boken också att ni på Expressen numera avstår från att, så att säga, bara rapportera om advokatnoter, att änglamördaren fick advokathjälp för 1,5 miljon. Det gör ni inte längre?
Nej, inte. Jag menar, det är klart, om vi har misstankar om att det är en saltad nota, ska det ju såklart fram i ljus. Men det här bara, man såg det lite, att det var hur enkelt som helst. Ja, nu har den mördaren fått, eller advokaten som försvarade den mördaren fick det här. Ja, men det var ingen som ifrågasatte summan. Och det ska också sägas, och det är kanske också en problematik, att de som tar brottmålsuppdrag, de gör ju inte det enbart av ekonomiska skäl. De som är skickliga jurister tjänar ju mycket mer som affärsjurister. De tjänar väl 3-4 gånger mer i timmen. Det kanske är problemet som då kanske en del som inte är lika skickliga söker sig till brottmålsbranschen. Det där kan man ju diskutera om. Men det är klart att vi såg väl att det var en fara att man bara liksom rapporterade om det. Kanske då gjorde också att det minskade förtroendet för advokatsamfundet och advokatkåren på ett sätt som liksom inte var... Det var inte seriöst alla gånger. Så det har vi haft en diskussion kring, och där tycker jag vi har landat liksom i en bra nivå. Men som sagt, jag drar väl lite längre då, att jag håller mig borta en del från de här i boken, från de saltade advokatnoterna, vilket det är klart det ska granskas också.
Vi börjar gå mot slutet, men jag ska fråga några frågor om medialogik. I boken och även när du pratar nu så är du ju väldigt noggrann med att säga att du inte är part i målet. Det är inte du som, så att säga, är ute efter advokater som sen dyker upp i mål i advokatsamfund och så vidare. Känner du att du riskerar som krönikör att uppfattas eller liksom sättas i rollen som part i målet? Finns det en sån risk här?
Det är nog alldeles oavsett om du är liksom en politisk reporter som granskar ett visst parti under lång tid, eller om du är liksom en fotbollsreporter som sätts på att granska agentbranschen eller så, och återkommer i det i din rapportering, så tror jag det finns en risk att man liksom uppfattas som part i målet. Nu är det här ett antal fall som jag lyfter upp, och sen har jag en lite speciell roll eftersom jag både lyfter upp dem som nyheter, men jag förklarar och kommenterar vad som har hänt. Alltså jag förklarar att det har bakgrunden till och varför det är allvarligt och så vidare i min roll som krönikör. Och det är viktigt att balansera, men jag kanske inte den krönikören som, om jag varit fotbollskrönikör så har jag kanske inte haft rollen att alltid skriva om att man ska bänka Zlatan, eller om jag varit, utan det är snarare så att då förklarar man varför man ska bänka Zlatan, eller jag har mer i min roll att förklara, men därför är det här allvarligt, så här fungerar enrumsprivilegiet, därför är det viktigt att det upprätthålls. Så det är lite annan roll, men jag har en liten dubbelroll där kring rapporterande och kommenterande.
Ja, en till lite nördig mediefråga. Det kan ju vara så att vissa nyheter som Expressen publicerar, de möter läsaren enbart i form av din krönika. De får alltså nyheten samtidigt som de får din åsikt om det. Kanske inte alltid, men det händer. Vad tänker du om det? Är det ett helt optimalt system?
Det är väl den rollen man har som krönikör om man inte bara är den här tyckande som tycker att straffet ska vara livstid eller den här personen ska avgå eller så, utan att man mer som krönikör förklarar de bakomliggande faktorerna och sätter det i ett sammanhang och så vidare. Där har jag ju en roll där mina kröniker är ju kommenterande, förklarande ska de vara förhoppningsvis, men också avslöjande i vissa fall.
Avslutningsvis, om vi tittar i framtiden, hur är du, pessimistisk eller optimistisk? Kommer vi råda bot på den här advokatrötan?
Jag tycker att jag fick aldrig sätta punkt för boken. Så fort man satte punkt så kom det ett nytt fall förra året. Sen kom det ett nytt fall och det spred sig liksom, kvinnliga advokater på lands eller liksom, utanför Stockholm och någon advokat i Stockholm. Och det gjorde mig lite bekymrad. Jag tänkte att har de inte förstått nu att det här är så allvarligt så de liksom riskerar yrkesförbud? Har de inte förstått hur stor risken ändå är att avslöjas? Det gjorde mig bekymrad, men så länge man har fokus på frågan så tror jag ändå att det borde ändå lägga sig. Och att jag hoppas att advokatsamfundet förstår allvaret i situationen. Jag hoppas att politikerna har fortsatt fokus på frågan för att inte släppa det då, men begrava det i den här tandlösa utredningen. Utan kommer det fler fall så måste man nog fundera på hur ska vi agera mer än det här.
Men det krävs alltså fortfarande att samfundet fortsätter agera och att politikerna fortsätter ta initiativ.
Ja, och sen
vad händer
annars? Annars såklart då funderar man nog kring om ska JK gripa in på ett annat sätt. Men jag har ändå liksom ett stort hopp om att det finns så många seriösa advokater som efter alla de här skandalerna är så oerhört trötta på det som har hänt så att det kommer skapa ett internt tryck på att det kommer hända saker och det kommer liksom bli ett stopp för detta.
Stort tack för det, och ett sätt att få den här frågan att leva vidare det är förstås att ni som lyssnar också läser boken Advokatrötan av Fredrik Sjöshult, och det rekommenderar jag verkligen att man gör. Den finns där böcker finns. Finns den inläst också förresten? Och så?
Absolut, ja. Den finns där ljudböcker finns.
Den också. Finns där ljudböcker finns och där digitala böcker finns, där vanliga böcker finns, så gör det. Stort tack Fredrik Sjöshult från Expressen för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Och stort tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också med idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.